Det här är språket i valrörelsen. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet tar vi oss an fenomenet när politiker kidnappar ord och fyller dem med ny innebörd. Eller som det kan heta i språkforskningen, ockuperade ord och uttryck. Gäster i det här avsnittet är Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator på SVT. Hej Mats!
Hej hej!
Och Magnus P. Engsahl som är docent i tyska vid Göteborgs universitet och som forskar om politiskt språk. Hej Magnus!
Hej hej!
Mats, du har jobbat länge som journalist och bevakat politik. Kommer du att tänka på något laddat ord eller uttryck som har hörts mycket under någon av alla valrörelser som du har varit med om?
Det mest slående exemplet är väl ändå det från valrörelsen 2006, alltså det nya arbetarpartiet. Både för att det användes för att kidnappa ett ord från Socialdemokraterna, det var ju de nya Moderaterna som lanserade det här, men också för att det var ett uttryck som då skulle illustrera att Moderaterna stod för arbete medan de politiska motståndarna, Socialdemokraterna, stod för en bidragslinje. Så det var ett ord som skulle fylla flera funktioner och som fick mycket stort genomslag.
Vi ska återkomma till just det uttrycket senare. Magnus, det här när politiker tar ord och fyller dem med nytt innehåll, det har forskningen intresserat sig för länge. Och utan att bli för teknisk och detaljerad så vet jag att ni delar in det här i olika kategorier. Vilka då?
Den första som man brukar tala om är begreppsprägling eller uttrycksskapande. Då handlar det om att man helt enkelt skapar ett nytt ord. Och det kan då vara helt nytt, eller det kan vara att man tar ett ord som används redan i debatten eller av politiska motståndare och så fogar man till någonting. Och det nya arbetarpartiet är ju ett väldigt bra exempel på det. Ett annat sånt exempel är ju det som Sverigedemokraterna har talat om ganska länge, öppen svenskhet. Som då ska signalera att i Sverige så ska man vara svensk, men vi har en öppen inställning till vad svenskhet är. Alltså det handlar inte om biologi, ras, utan det handlar om normer, kultur och så. Mm. Så det är ett sätt. Sen finns det en annan teknik kan man säga som skulle kunna översättas som ungefär partibunden predikation. Alltså det handlar om att man använder ett nytt uttryck för någonting som redan finns benämnt på ett annat sätt. Och ett exempel som florerar ganska mycket i debatten nu och har gjort ända sedan 2022, det är det här uttrycket SD-regeringen. Och med predikation menar man i språkvetenskapen att man sätter likhetstecken mellan två saker eller liksom föremål. Då skulle de som företräder den här regeringen säga att det här är Tidöregeringen eller det är en borgerlig regering, medan oppositionen, motståndarna, säger SD-regeringen.
Jag tänker vi ska gå till en lyssnarfråga från Ingrid. Hon skriver så här. Ordet vandel har blivit aktuellt i och med att det så kallade Tidöavtalet innehåller en passus om bristande vandel som orsak till utvisning av vissa personer. Detta har ivrigt ventilerats i media och med ständigt samma ordval. Jag vill påstå att uttrycket bristande vandel betyder att vandel saknas helt, vilket är omöjligt. Bristfällig eller dålig vandel är väl vad man menar, inte sant? Det här undrar Ingrid. Vi ska lyssna på när migrationsminister Johan Forssell använder ordet vandel.
Det måste också vara en självklarhet att efter bästa förmåga leva skötsamt och inte skada vårt land. Med de här förslagen så skärper vi kraven på just detta. Kraven på vandel blir tydligare, konsekvenserna blir mer förutsägbara och kopplingen mellan hur man lever sitt liv och rätten att stanna i Sverige stärks.
Mats Knutsson, varför tror du att just ordet vandel var det som användes i Tidöavtalet?
Ja, men det är ju ett begrepp som ska spegla enligt då Tidöpartierna inte bara om människor begår brott utan också man lever ett skötsamt liv i stort. Man har ju redan en politik för att utvisa individer som har begått brott och straffats och som har dömts då till utvisning. Det här skulle ju vara att gå ett steg längre att, när det gäller att bevilja uppehållstillstånd och i förlängningen också medborgarskap, att få in det här hederliga levnadssättet, att vara skötsam. Det är det ska fånga upp och det här är ju något som har funnits tidigare i svensk lagstiftning, så att jag tror att man tog det just för att det har förekommit tidigare i svensk lagstiftning men avskaffats, och nu då vill man införa det.
Men Magnus, jag tänker så här, det är ju ett juridiskt begrepp, men om man kollar till exempel i svensk ordbok så är det också som en definition att så här, ja, det är ett sätt att leva sitt liv ur moralisk synvinkel. Mm. Vad säger du? Alltså, är det här ett ord som ändå har på något sätt kidnappats eller ockuperats av politiker?
Ja, alltså, i och med att ordet faktiskt är en juridisk term och har varit det, åtminstone sedan 50-talet, så är det väl egentligen på sätt och vis inte det. Det är så att säga inte främmande för politiken att använda det här ordet. Nu fyller man vandelsbegreppet med en uppsättning kriterier eller innehåll som så att säga väldigt tydligt ska indikera om en person inte uppfyller vandel. Så att man kan säga att man har tagit det här ordet och specificerat det ganska ordentligt för att lagstiftningen ska bli konkret och begriplig.
Vi ska snart släppa vandel, men jag tänker, det är ju också ett ord som också bara betyder ett sätt att leva ur moralisk synvinkel.
Ja, det är ju lite svårt att tänka sig att man skulle kunna använda det här på ett neutralt vardagligt sätt efter att det har liksom blivit en så ideologisk glosa.
Mm.
Sen tror jag ju inte att man har gått runt och använt vandel på det sättet innan det blev en politisk term nu i och med regeringens förslag heller.
Nej, just det. Det är också en poäng. Ja. Det är ett ord som kanske inte jättemånga svängde sig med innan.
Nej, och det kan också vara en fördel när man ska använda det i lagstiftning.
Ja. Vi ska gå vidare till det här begreppet som du nämnde i inledningen här, Mats, alltså det nya arbetarpartiet som då Moderaterna använde när de blev nya Moderaterna och även då det nya arbetarpartiet. Det här var 2006. Mats, hur provocerande var det här?
Det var oerhört provocerande för Socialdemokraterna, både att man tog eller att man valde att kalla sig för det nya arbetarpartiet, men också då bakgrunden. Det fanns ju en ganska stor debatt om utanförskap, om högt bidragsberoende och beroende av ersättningar från sociala ersättningssystem, och att Moderaterna tog då Socialdemokraternas arbetarpartiet, gjorde det till sitt, men hävdade då dessutom att Socialdemokraterna stod för någon bidragslinje mot då Moderaternas arbetslinje.
Mm. Vi ska lyssna på hur det kunde låta. Det här är i riksdagen 2010, då, 4 år efter lanseringen av det nya arbetarpartiet. Och det är den socialdemokratiska politikern Eva-Lena Jansson som uttrycker en viss irritation.
Som jag har förstått det så finns det ett parti i riksdagen som väljer att kalla sig det nya arbetarpartiet. Och då blir min fråga till Staffan Anger, anser du att det är varumärkesintrång eller bara renommésnyltning? Och tycker du att det är acceptabelt att man gör så?
Ja, Staffan Anger svarar på detta, men det gör också centerpolitiken Johan Linander som vi ska lyssna på här.
Jag blev lite bekymrad om Socialdemokraterna menar att man skulle kunna skydda ett ord och att andra partier inte skulle få använda ett visst ord, även om det är arbetarpartier.
Ja, vad säger du, Magnus P. Engsal? Är det okej att göra så här?
Ja, det enkla och korta svaret på den frågan är entydigt ja. Därför att det är så språket fungerar allmänt. Och det är så språket fungerar i politiken. Orden finns där ute, de är up for grabs, och det är upp till var och en att försöka använda dem på ett så klokt och ändamålsenligt sätt som möjligt.
Mm. Vi ska lämna det nya arbetarpartiet och ta oss till ett annat ord, nämligen ordet utanförskap. Det används flitigt av politiker från olika håll, och vi ska lyssna på hur det lät i Ulf Kristerssons regeringsförklaring från 2024.
Vi kan inte acceptera att Sverige slits isär av utanförskap, gängvåld och parallellsamhällen. Även frivillig återvandring bör kraftigt stimuleras och öka. Det kan bidra till att minska antal människor som lever i utanförskap och de följder som utanförskapet får, både för individen och för det svenska samhället.
Mats Knutsson, vad exakt menar Ulf Kristersson här med utanförskap?
Ja, det är intressant, för det här begreppet har ju använts tidigare, men då med ett annat innehåll.
Mm.
För om det då i början på 00-talet skulle beteckna stora grupper som var arbetslösa eller förtidspensionerade, så har det ju numera övergått till att bli ett i politikernas ögon ett segregationsproblem. Alltså ett problem där människor från andra länder som har kommit till Sverige inte får jobb och därmed då utgör ett utanförskap. Det är ju det Ulf Kristersson talar om. Mm. Medan Fredrik Reinfeldt på sin tid talade om helt andra kategorier när han talade om utanförskapet.
Mm. Ja, men precis. Det har blivit ett ord som egentligen handlar om segregation när till exempel Ulf Kristersson pratar om det. Men det här är ett ord som används absolut av politiker men också i media och av människor för att beskriva olika typer av utanförskap. Det kan ju handla om digitalt utanförskap, det kan vara utanförskap på grund av hörselnedsättning och så vidare. Magnus, vad säger du? Alltså det här att utanförskap har en så tydlig definition i politiska sammanhang som handlar om segregation och en helt mer annan, eller allmän betydelse i allmänspråket. Blir det förvirrande? Eller?
Jag tror kanske egentligen inte att det behöver bli så förvirrande därför att när det används i en politisk kontext så ramas det ju alltid in av en politisk argumentation. Jag tror att utanförskap är just ett sånt där ord som har kommit att flyga just på grund av eller tack vare att det är ett ord som är så pass allmänt använt i vardagsspråket. Och som människor i gemen har en relation till. Ingen gillar utanförskap. Alla kan på något plan känna igen sig i vad det innebär att vara i utanförskap. Och när man då kopplar det till ett politiskt program, då blir det relaterbart för väljarna.
Det finns fördelar då att använda ett lite mer vagt uttryck, eller?
Det finns fördelar, men det har ju också riktats kritik mot termen utanförskap, framförallt vänsterifrån. När det här ordet lanserades av Moderaterna på bred front då i mitten av 00-talet, då kunde man höra från vänsterpolitiker att utanförskap är ett ord som döljer de mekanismer i samhället som gör att människor faktiskt hamnar utanför. Mm. Alltså klassskillnader, socioekonomiska skillnader och så vidare.
Just det. Jag tänkte vi kan lyssna på, för att P4 Gävleborg gjorde nu i våras flera sändningar om detta, om utanförskap. Och då fick varje parti i kommunen svara på frågan vad de vill göra åt utanförskapet. Och då kunde det låta så här.
Moderaterna, vi vill ju att det ska ställas tydligare krav. Vi måste få fler människor från bidrag till arbete.
Ja, men utanförskap handlar ju egentligen inte om en geografisk plats utan om barn och vuxna som inte får rätt förutsättningar.
Att alla måste ta sitt egna ansvar för att komma ut ur utanförskapet.
Mm, då hörde vi Moderaterna först och sen en miljöpartist och sist en sverigedemokrat.
Det som är intressant med utanförskap och som det här klippet från Gävleborg visar, det är ju att utanförskap accepteras som en beskrivning på olika problem av företrädare från olika partier. Mm. Så hade det kanske inte varit för 20 år sedan. Så utanförskap har möjligen gått från att vara en moderat term eller en alliansterm till att ha blivit nästan en överideologisk beskrivning av olika former av samhälleligt elände och ja, det att människor inte riktigt har hittat en plats i samhället.
Mm. Mats Knutsson, vad säger du om det kort?
Absolut, så kan det vara, för det här är ett begrepp som har gått från att då ha lanserats av ett parti, fått mycket kritik i början men som sen har anammats av i stort sett alla andra partier. Så att jag instämmer i detta.
Mm. Mats, vilka ord tror du att politikerna kommer försöka ockupera eller kidnappa i den här valrörelsen framåt?
Det är så här 10 000 kronors fråga. Nej, men jag tror vi kommer få höra. Ja, det har ju varit en period nu när vi har hört väldigt mycket om röda linjer eftersom mycket har handlat om regeringsfrågan. Nu verkar det som att det håller på att lösas upp på olika sätt så att det blir kanske mindre och färre röda linjer i valrörelsen än vad det har varit tidigare under mandatperioden. Det låter ju på Ulf Kristersson som att han kommer att gå till val med ungefär samma taktik som Carl Bildt gjorde 1994. Det vill säga peka på vilket elände som väntar om de rödgröna partierna vinner valet. Då myntade han ju uttrycket den rödgröna röran. Och det kommer kanske tillbaka i den här valrörelsen eftersom det verkar som att det är liksom huvudlinjen.
Magnus, har du något att tillägga på det?
Nej, jag tror också att det kommer att vara väldigt närvarande.
Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator på SVT, och Magnus P. Engs Saal, docent i tyska vid Göteborgs universitet som forskar om politiskt språk. Tack för att ni kom till Språket.
Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt kommer handla om hur det låter när politiker försöker kommunicera på TikTok och andra sociala medier. Missa inte det.